Varje problem som var stort bröt jag ner i små delar till de blev riktigt fånigt enkla att lösa. Det var alltid min grundinställning.
Tjena alla personlig utvecklingslovers.
Tjena, tjena.
Välkommen till 25 minuter med Syding och Sundström här. Har du gjort något kul senaste veckan, Ludvig?
Ja, jag har mest jobbat på min bok.
Ah, det är ändå ingen som är intresserad.
Nej, nej, fan.
Är det bra att du tänker stort? Det är bra att du satsar på den här boken. Det ska bli riktigt kul att se när den kommer till slut.
Mm.
Veckans mindset är, om du vill något så utgå från att du kan gå hela vägen. Vi ska alltså prata om att våga tänka stort, kraften i att våga tänka stort och att ja, tänker du inte stort så kommer du nog inte så himla långt heller. Tyvärr kan det vara så att rätt många när de pluggar, de har drömmen om att få ett hyggligt jobb efter examen. Det tycker jag låter lite väl trist. Det vill säga inte ens ett bra jobb. De säger inte att de vill äga en blomstrande egen verksamhet. Utan de vill alltså jobba för någon annan och bara få hyggligt betalt och typ inte bli utnyttjad.
Ja, det är en väldigt måttliga mål.
Ja, alltså man borde ju vilja ha superintressanta sysslor, meningsfulla sysslor, någonting som gör en glad och självförverkligad. Men istället så, och jag var i högsta grad skyldig till det här.
Okay.
Jag ville typ ha ett jobb. Kan man få jobba någonstans kanske?
Mm, mm. Men om du siktar högt så kanske du, även om du inte når riktigt vad du siktar efter, eller om du kanske ändrar det sen, så kommer du antagligen ändå bara justera dig så att du arbetar hårdare än om du skulle ha ett lågt mål till att börja med. Så det är bättre att sikta högt än det är att sikta lågt. Ja, bara per definition. Det är lite som om du är en förhandling. Bättre att slänga ur en stor siffra från början än börja på låg.
Särskilt om man faktiskt vill någonting. Och jag tror ändå att ganska många vill. De vill någonting men är lite fega. Har lite dåligt självförtroende. Inte tror att det är meningen att just de ska lyckas. Jag vet inte om det kanske är lite specifikt svenskt ändå.
Kanske.
Men när man börjar prata om entreprenörskap i Sverige, och åtminstone för min generation, då tittar folk lite snett på en. Som, vadå? Ska du inte få ett riktigt jobb?
Mm-hmm. Men jag tycker det här är, inte just det du säger nu, men det du sa innan. Jag tycker det är väldigt intressant med den här kontrasten mellan hur det faktiskt är i den generella befolkningen. Att många personer kanske inte tror så mycket där. Medans på internet, om du kollar, då är det som att alla tror jättemycket. Och alla är hur bra som helst.
Mm, verkligen. Det är väldigt lätt att slänga ur sig att om jag var i USA så skulle jag vilja vara president, eller jag vill bli miljonär innan jag är 25. Man slänger ur sig sina drömmar men gör ingenting för att nå dit. Och det tror jag beror på att man inte riktigt vågar tro att man vill dit.
Nej, men det krävs ju energi att tro. Alltså det är ett faktum. Det krävs energi att bibehålla hopp när det går dåligt. Det svåraste som finns, det är typ att tänka på något stort, våga tro på någonting. Samtidigt som du inte får någon vidare konkret feedback på att det faktiskt går framåt. Alltså konsekvent feedback som gör att det är enkelt att hålla sig motiverad. Det som vi snackade om där med winner-effekt förut. Väldigt enkelt att vara motiverad när man hela tiden ser framsteg. Men det är väldigt svårt att bibehålla motivationen och våga tro på någonting stort när det mesta i ens vardag säger emot det.
Ja, ska man bli miljonär innan man är 25, då gör man nog bäst också att stycka upp det där målet. Så man faktiskt vet hur man ska ta sig dit. Man måste veta varje dag vad det är man förväntas göra. Mer än att hoppas på ett, citat, hyggligt jobb. Ett tips här då, det är att tänk ut vilken din drömtillvaro är. Du måste ju till att börja med veta vad det är du vill. Och det kräver lite rannsakan, det kräver ganska mycket energi. Och som vi pratade om i förra avsnittet, det här med när man har lite död tid och tenderar att kolla sociala medier. Använd de där 2 minuterna som du får då och då istället till att tänka ut, vad är det jag faktiskt vill?
Mm. Jag tycker en sak som är lite intressant, på tal om det här med mål i allmänhet, eller inte bara mål, men utan att våga tro saker och att, typ som du sa nu med drömtillvaro. Det där är nog någonting som man tänker på väldigt kort tid, men om du förstår liksom hur hjärnan funkar med tankar och emotioner och sådär. Skillnaden mellan att gå runt och tänka på någonting jämfört med att få en kort förnimmelse, det har att göra med hur länge, alltså neuronerna, hur stark aktivationseffekten är där, hur länge den bibehåller sig i hjärnan. Och om du bara går och tänker någonting, då håller det igång sig i hjärnan i en slags kritisk massa så att du tänker på det länge. Men hela tiden när du går runt under dagen så får man en massa insikter, men man glömmer bort det så snabbt för att de aktiveras inte länge nog. Så man håller inte kvar tanken i huvudet länge nog för att det ska liksom sätta sig. Och precis på det sättet så tror jag att man får väldigt många väldigt så här korta, flimriga inspirationer under dagen. Oh, men det vore kul om det vore så. Eller det vore bra om det vore så där. Eller det vill jag inte göra. Men sen så skriver man inte ner det och konkretiserar det på något sätt. Så att det bara försvinner.
Vi är farligt nära det här law of attraction.
På vilket sätt menar du nu? Det är inte det jag menar.
Nej, jag vet. Men jag läste någon bok på tyska en gång. Bestellungen beim Universum. Det är ett försök att lära mig tyska. Ja. Det är bra länge sedan nu och det gick upp tydligen inte så bra. Den uttrycker kanske den mest extrema varianten av law of attraction. Om du verkligen tänker hårt på någonting du vill så blir det också så. Du får det liksom av universum.
Ja, men det, alltså jag vill vara väldigt tydlig att jag hatar law of attraction som en slags mass marknadsförd idiotreligion, och det är inte bra att vara en true believer på något sätt, men det, alltså vad law of attraction bygger på till en viss del stämmer. Alltså det här med att om du fokuserar på någonting länge och har det som mål, då sätter det sig i din mönsterigenkänning och då kommer du antagligen, i alla fall med större sannolikhet, och det är det som spelar roll, att öka sannolikheten. Sen kan du inte få ett visst resultat, men du kan öka sannolikheten genom att göra det.
Det blir lättare att lösa ett problem om man har det aktuellt hela tiden och därmed styckar upp det i små bitar. Om man inte tänker på det, då blir det mycket svårare att hitta de här lösningarna till delar av det.
Mm. Alltså det är lite som, jag brukar tänka så här att ibland när det är svårt eller det är, jag vill göra någonting men det är svårt och komplext helt enkelt. Och man kanske inte vet vilka stegen är. Då brukar jag tänka så här, det finns en lösning eller det finns många lösningar. Men jag hittar dem inte just nu bara, men jag kommer att hitta dem. Och min hjärna kommer att värma sig upp för dem och hitta dem förr eller senare. Alltså vi tar in väldigt lite information när vi bara går runt under våra dagar. Men det finns så mycket information där ute som om mönsterigenkänningen bara snappar upp det så hittar man det förr eller senare.
Vi har pratat om det här lite grann i termer av att man ska prima sig innan man läser en bok. Att man ställer in sig på vad är det jag vill lära mig? Vad är det jag ska få ut av det här? Varför läser jag boken? Har man primat sig på det sättet, då lär man sig också innehållet i boken mycket bättre. Det är lite samma tanke här. Om du åtminstone ger dig själv några minuter varje dag att fundera över vad är min drömtillvaro? Kan jag nå dit? Varför inte? Verkligen tryck på den här frågan. Varför skulle du inte kunna nå dit? Då ploppar nog svaren på det upp förr eller senare. Och förhoppningsvis så är ju svaret att nej, det finns ingenting i vägen. Varför skulle du inte kunna nå dit? Man kan ha såna här förebilder också som Richard Branson som får för sig att slå Coca-Cola. Eller Elon Musk som får för sig att starta en biltillverkare. Eller kolonisera Mars för den skull. Mm. Han tänker inte att det här inte går. Utan han tänker, jag vill göra det här. Nu börjar jag ta stegen. Vilka steg krävs? Okej, det verkar vara de här stegen. Då tar jag dem ett i taget och så får jag lösa problemen på vägen. Förresten, man kan ju verkligen undra hur Coca-Cola lyckas överleva i en sockerhatande värld.
Vad tänker du nu?
Nej, men de säljer sockervatten. Det är nästan giftigt. Det är en av de största hälsobomberna i världen. Och de lyckas vara det mest värdefulla varumärket. De är väl antagligen fortfarande det, eller i alla fall mest välkända varumärket i världen. Hur är det möjligt?
Ja, kanske inte är möjligt så jättelänge till. Men i så fall så kan vi ju tacka Michael Bloomberg.
Ja, du menar just det. Han förbjöd stora läskmuggar.
Ja, men de hade ju när han satt som borgmästare i New York där, så gjorde de ju en jättestor lobbyingkampanj mot till exempel Coca-Cola och andra sockerföretag. Och det skadade ju dem väldigt mycket. Så de hade en massa elaka reklamer med att om du dricker massa läsk så blir du fet och du får cancer. Och då, alltså det är uppenbart, men folk tänkte inte på det. Och då gillar de inte Coca-Cola lika mycket längre.
Där kan man verkligen prata om att våga tänka stort. Att ens våga tänka att man ska stoppa läskdrickandet. Ja. Nej, men det är helt enormt. Att överhuvudtaget fundera på att det går och sen försöka göra det och kanske till och med viss framgång.
Ja, du menar på stor nivå nu. Alltså, du menar att försöka stoppa läskföretagen.
Ja.
Ja, jag trodde du menade så att du skulle sluta dricka läsk.
Ja, nej, jag menar verkligen när han tänker, nu ska vi stoppa läsken.
Ja, nej, men precis. Det är ju en idealistisk och bra tanke som är uppenbart att det ska gå till så. Så det är ju sjukt att det inte hänt innan.
Veckans bok är förresten den gamla The Power of Thinking Big av Tony Schwartz. Vi länkar förstås i lyssnarbrevet, så glöm inte att anmäla dig till det. Där finns det alltid massa extra detaljer.
På www.25minuter.se kan man gå med. Det är gratis.
Jag tänkte att vi skulle prata lite om börssignaler. Det är kanske bäst att börja med att säga att de sponsrar oss. Det hindrar dock inte att det är en väldigt bra tjänst. När jag berättar hur jag gör för att filtrera fram intressanta bolag, då säger jag att jag vill börja med att hitta kvalitativa bolag med en rimlig värdering. Sen kan jag titta på det tekniska. Det vill säga, enbart det tekniska räcker inte för mig, för jag vill inte bli fångad i ett bolag som bara har en bra trend, utan jag vill känna tryggheten att det också är ett bra bolag. Och det är precis sånt här som börssignaler.se gör. Den här finansiella stödtjänsten som börssignaler.se erbjuder, den tar alltså fram bolag som både är i en bra trend och är kvalitativa och rimligt värderade. Jag tror de kollar också att det ska vara bra tillväxt i bolaget. Genom att använda börssignaler så får investeraren enklare att ta mer välgrundade beslut helt enkelt. Att undvika mentala fällor och vanliga misstag. Man kan kanske kalla det för en slags mekanisk best practice. Man behöver inte kolla alla punkter på en best practice-lista, utan man kan börja med att låta den här tjänsten filtrera fram signalerna och sen kan man se vilka bolag och vilka idéer som kommer fram, och så kan man själv avgöra om man tycker att är det här verkligen någonting som jag vill köpa. Och den här tjänsten, den riktar sig dels till aktiva som handlar dagligen och vill ha stöd för ingångslägen och exits med systematiskt kontrollerade förutsättningar, men också till mer långsiktiga sparare som kanske handlar en gång i månaden. Och som jag sa så har de en trestegsprocess för att filtrera fram bolag. De börjar med att titta på lönsamma växande företag, sen kontrollerar de att det är en positiv teknisk trend, och till sist tittar de på både individuell styrka och relativ styrka. Under april nu i 2017 så kan man använda kampankoden 25 minuter, 2 av 5 minuter utan mellanrum, 25 minuter. Och då erhåller man 10% rabatt på valfri tjänst. Så det är bara att gå in på www.börssignaler.se och använda det här. Jaha, om man nu har lite stora drömmar. Men om man har stora drömmar men ingen konkret väg framåt, då dagdrömmer man ju egentligen bara.
Ja, det gör man väl. Men samtidigt så kan det ju finnas ett visst värde i att våga tro. Det var det jag ville säga innan.
Precis. Både tro och kanske också känna att man är värd att lyckas med det här.
Alltså jag gillar ju att tänka i form av det här med hur hjärnan är. Och om du, ja, i det här exemplet, vågar tro, så det är som en positiv repetition av rätt beteende. Så då är det mer sannolikt att du kommer våga tro igen. Och till slut så kanske det blir, inte en vana, för det kräver ju energi, men det kommer mer naturligt och det blir mindre svårt.
Om du inte själv tror att du är värd att vara miljonär eller värd att prata med eller bli ihop med den där tjejen, varför skulle hon tro det? Eller varför skulle du lyckas övertyga dina kunder om att köpa dina saker om du inte tycker att du är värd pengarna egentligen? Och förresten, glöm miljonär. Vadå våga tänka jag vill bli miljonär innan 25? Tänk miljardär. Vad ska du göra för att komma dit?
Ja, bli bättre på att hantera min tid.
Ja, okej. Okay. Miljardär innan 25? Jag vet inte. Är jag svensk igen om jag säger att det kanske är lite tufft? Men å andra sidan, det är ju bara att starta ett Klarna.
Bara. Nej, det ska vara skalbart gärna om du ska bli miljardär.
Jag tänkte dra veckans citat av Ford.
Ja, alltså Henry Ford.
Ja, Bill Ford. Mannen som tror att han kan och mannen som tror att han inte kan har båda rätt. Det kanske är lite hårdraget, men det stämmer väl in på dagens tema. Att du, om du inte ens tror att du kan, hur ska det då gå till?
Ja, men det är ju den här klischén som stämmer så himla bra. Att det är lättare att hitta en ursäkt att inte göra någonting än det är att tro att det finns en lösning, även om det är jäkligt svårt och komplext. Det är egentligen vad det, liksom, what it boils down to, tycker jag.
Ja, nu är det i och för sig så här att jag har ju ofta sagt att jag har bara snubblat mig fram. Jag har haft tur hela vägen. Jag valde utbildning på högst dubiösa grunder och jag valde karriär på ännu mer dubiösa grunder. Läs American Psycho. Och väl i karriären så gjorde jag väldigt mycket underliga beslut innan andra lyfte upp mig och tog in mig på i rätt sammanhang. Men å andra sidan så tror jag att jag kanske tänkte lite stort ändå. Det var inte så att jag tänkte jag ska bli en framgångsrik hedgefondförvaltare. Men däremot varje gång jag stod inför ett problem så tyckte jag att det här löser jag. Varje problem som var stort bröt jag ner i smådelar till de blev riktigt fånigt enkla att lösa. Det var alltid min grundinställning. Allting går att lösa och det mesta egentligen enkelt att lösa. Så det kanske var ett sätt att tänka stort i det lilla. Jag var aldrig rädd för ett problem.
Alltså det stämmer säkert. Men du vet det här med hjärnans potential, den där catchphrasen.
Ja, att man säger att vi använder bara 10% av hjärnans kapacitet.
Ja, det är ju egentligen, det är ju fullkomligt skitsnack som bara låter häftigt. Men det alltså vad som ligger till grund för det här med att vi inte använder hjärnan lika mycket och att vi har mycket mer potential än vad vi tror, det är helt sant. Och ett jättebra exempel på det är just det här som vi snackar om. Alltså, om inte du tror så kommer inte din hjärna att hitta en anledning att göra det. Du kommer inte ställa in ditt mönsterigenkännande på det. Och då kommer du bara gå runt och använda mindre energi. För att det är lättare helt enkelt. Och ett skitbra exempel på det är självförtroende. Om inte du har bra självförtroende och du har dåligt självförtroende, då spelar det ingen roll hur intelligent du är. Eller det spelar såklart roll. Men man kan tänka på det som en slags multiplikationseffekt. Så att självförtroende gånger IQ till exempel. IQ, det finns ju mer mått för intelligens än IQ, men IQ är ändå ett bra exempel, liksom så här, beräkningshastighet sådär. Och en person som har dåligt självförtroende, men typ hög IQ, det är ungefär samma sak som en person som har mycket lägre IQ, men väldigt högt självförtroende.
Ja, pröva bara att ställa någon på en scen och be dem räkna ut ett mattetal.
Det är exakt det jag menar, alltså. Visserligen så är det där en slags amygdala hijack, så att då är det ju en specialsituation. Men tänk dig att du har samma effekt som det där, som händer hela tiden, bara för folk som har dåligt självförtroende liksom, som går runt och inte använder så mycket av sin hjärna som de skulle kunna, bara för att de har intalat sig själva att de inte kan det.
Det här kan också leda fram till den här boken Märkvärden av Tor Nørretranders. I den så skulle man nästan kunna säga att han på ett sätt säger att vi använder bara en miljontedel av hjärnans kapacitet. Alltså på alla sätt så stämmer det här inte alls biologiskt, utan hela hjärnan används i princip hela tiden. Men på ett annat sätt så är det medvetna jaget kanske bara behandlar 100 bitar i sekunden, medan resten av hjärnan behandlar 100 miljoner bitar i sekunden eller någonting liknande.
Ja, men det är just det där som är intressant med Law of Attraction, för det är det som är själva kärnan av sanningen i det skitsnacket.
Mm, därför att det undermedvetna, som är en extrem parallellkoppling av alla neuroner samtidigt, den ligger liksom och masserar all information som någonsin har tagits upp av kroppen. Och den söker efter olika evolutionära sätt att hantera omvärlden för bästa möjliga resultat. Och sen skickar den ut det den tycker att det medvetna jaget kan behöva.
Mm, och det är just det är där det intressanta ligger, för att om du tror att det inte finns en lösning, då kommer du inte hitta lösningen, för det är så liten del av din medvetna del av hjärnan som snappar upp information hela tiden. Man brukar säga att det är plus minus 4, 7 bits. Så alltså mellan 3 till 11 bits information åt gången liksom. Det är någonting sånt där. Det är omöjligt att säga en exakt mängd. Men det är väldigt, väldigt, väldigt lite. Och det är väldigt låg sannolikhet att du kommer märka någonting om det inte relaterar dina mål.
Det finns som alltid en liten minnesregel för hur såna här saker kan hänga ihop. Och i det här fallet så kan vi prata om att man behöver en vision, det vill säga någonting som man vill uppnå. Man behöver en tro att man kan lyckas. Och sen behöver man också grit eller ihärdighet. Det vill säga att man verkligen ser till att göra de här sakerna också. Ta ett steg i taget. Du kommer ingen vart om du inte tar stegen. Men om du inte tror att du kan ta stegen, ja, då tar du heller inte stegen. Om du inte har en vision, ja, då hamnar du inte där du vill hamna heller. Så de här sakerna tillsammans, och sen kanske också att du ska kunna jobba fokuserat och djupt och smart i någon mening. Då kommer du till den här stora slutstationen. Men vision, tro och ihärdighet.
Ja, och jag är helt övertygad om att för att bli någorlunda framgångsrik tidigt i livet, just nu alltså i den här tidsåldern, så är det jäkligt viktigt att kunna sitta igenom längre perioder då man inte har så mycket motivation kanske och tvinga sig igenom det. Det har nog alltid varit så, men jag tror det stämmer nästan ännu mer idag för att det är så mycket digitala grejer. Saker som inte kommer naturligt till vår hjärna.
Just ihärdighet kan ju vara den där saken som krävs för att trycka sig igenom de tillfälliga motståndsnivåerna.
Ja, alltså vad jag menar med det här, när jag sa framgång igenom, då menar jag inte, visst, det behövs nog för finansiell framgång också, men även att en sån sak som att hitta ett roligt jobb eller en rolig tillvaro, drömtillvaro som du sa innan. Alltså det kommer inte hända direkt och det kommer absolut inte komma gratis. Du måste trycka igenom väldigt mycket mental och psykologisk resistans innan du kan nå dit. Det kommer inte komma naturligt.
Jag tror att många som lyssnar på 25 minuter gör det för att de vill ha verktygen för världsherravälde.
Ja.
Så vi tillhandahåller en hel del verktyg som vi hittar i litteraturen för hur man ska bli effektiv och produktiv och i viss mån också lycklig. Och det man behöver göra, det är att tänka ut vilka steg som krävs för att nå dit man vill komma. Men första steget är ju ändå att man också tror att man kan. För om man inte tror att man kan, då letar man inte ens efter verktygen.
Mm.
Och vad jag särskilt vill ta fram här, det är just det här att inte bromsa sig själv med massa ursäkter. Det är inte att du är kort som gör att du inte blir filmstjärna. Det är inte att du är kort som gör att du inte blir popstjärna. Titta på Prince eller Michael J. Fox. Jag tror Prince var en 48 1,98.
Va?
Mm. Och han har tydligen lyckats övertyga dig om att han är längre bara genom att vara popstjärna.
Ja, ja, det är Halo-effekt.
Så det bromsade inte honom. Och det är inte för att du har ont i ryggen som du inte kan styrketräna eller vara bra på marklyft. Och det är inte att du har finnar som gör att du inte får den där tjejen. Hon struntar egentligen i det, utan möjligen i högstadiet. Och det är inte att du födde fel familj. Vem som helst kan ta sig fram, åtminstone i Sverige.
Ja, internet är ju bra i alla fall.
Litt omständigheterna kanske det kan vara.
Vad menar du nu?
Jag anspelade på den här tv-serien Skam.
Jag vet inte vilken.
Nej, det är en kille som när han ska komma ut som homosexuell så ser hans kompisar. De är för övrigt väldigt välkomnande och inte alls ifrågasättande egentligen. Men de bara säger, är du homo?
Aha.
Och då säger han, nej, inte homo. Eller ja, litt homo kanske.
Ja, okej.
Ja, det är en riktigt, riktigt skön serie för övrigt. Och väldigt härlig skildring av gymnasiet borde det vara.
Mm. Men du, det här som du sa inte det ordagrant, men jag kommer att tänka på det. Och inte grotta ner sig i fel. Det är ju lätt att göra det. Särskilt om man är på dåligt humör eller liknande. Och det är det som, det är en viktig sak. Att vara medveten om att ens humör skiftar. De flesta personer tror inte jag har helt, vad ska man säga, helt konsekvent humör hela tiden. Utan det skiftar ju. Särskilt när man har sovit dåligt och sådana där saker. Och för vissa skiftar det mycket mer. Och när man är kanske en period då man har dåligt humör, då är det lätt hänt att man tänker på dåliga saker. Och då är det viktigt att påminna sig själv om att ja, det här är en dålig vana. Det måste jag sluta med. Å andra sidan så är det väldigt lätt att tänka bra saker och våga tro, så att säga, när man är på bra humör eller när det går bra hela tiden. Och då måste man tänka att nu är det enkelt. Men det är inte nödvändigtvis för att jag är så bra som det är enkelt, utan det är för att det går bra.
Så när det går bra, då ska man passa på att också sätta upp system som kommer hjälpa en sen när man är på dåligt humör. Och när man är på dåligt humör så ska man dels förstås använda sig av de systemen som ens bättre jag har tillhandahållit. Men också tänka att det kommer bli bättre.
Ja, ibland så allt man behöver göra är att bryta sig ur homostasen och ändra humör. Eller vänta tills det går över helt enkelt.
Vi har pratat om det här begreppet biological prime time. Ja. Då pratade vi egentligen om intradagcykler för när man är mest effektiv eller mest kreativ. Men det går förstås att utvidga till olika årstider eller olika månadscykler.
Hur menar du nu?
Jo, jag menar att en sak är att du jobbar som bäst på förmiddagar och då ska du använda förmiddagarna.
Ja.
Eller att du tar bäst beslut på eftermiddagen. Men det kan också vara så att du förutsägbart vet att du har en sån vinterdepression.
Ja, kanske.
Och har du det, vet om att det är så, alltså förutom att du då ska äta massa D-vitamin helst för att försöka motverka det, eller vara ute mycket, så kan du också sätta upp system som hjälper dig genom vintern, som får dig att inte misströsta eller ge upp dina långsiktiga mål eller sluta sträva efter det här målet som du vet att du egentligen vill åt. Du måste på något sätt lyckas tala om för dig själv, ditt glada sommarjag måste lyckas tala om för dig själv, för ditt vinterjag.
Jag förstår
hur du ska ta dig igenom, att det finns någonting bra därefter.
Ja, jag tycker ett annat sätt, det skulle kunna vara att om man vet att man måste gå igenom perioder då, som är lite tråkiga eller dåliga på något sätt, men man måste göra det helt enkelt, man måste trycka sig igenom den platån, då är det väldigt viktigt att påminna sig själv om att när det är över så kommer det bli mycket enklare. Och då det är inte logiskt att förvänta sig att man kanske är jättemotiverad hela tiden under den perioden. Det kan vara svårt att våga tro där, och då måste man tvinga sig själv att våga tro extra mycket under den där svåra perioden och påminna sig själv om det ofta, så man inte glömmer det. För det är så enkelt att glömma om man kommer in på fel humör.
Ja, och nu har vi egentligen sagt på flera olika sätt att du måste våga tro. Och på ett sätt så måste du våga tro när du är på ditt neutrala och bra humör. På ett annat sätt så ska du våga tro även när du går ner i svackor. I kommande avsnitt så kommer vi ta upp mer idéer om hur du ska jobba effektivt och hur du ska lära dig saker, svåra saker snabbt. Hur du ska bli riktigt bra på någonting och hur du får saker gjorda trots massa distraherande saker. Och inte minst också vikten av att veta varför du vill någonting. Just det här ordet varför, att hitta sitt varför, hitta sitt syfte. Det är någonting som jag tror är extremt viktigt för att inte tappa sugen i lite längre projekt.
Jo, nu har vi ju snackat en del om teoretiska grejer. Jag tänkte att vi kan dra en praktisk sammanfattning av en massa olika tips som vi sagt i tidigare avsnitt. Till exempel, du är medelvärdet av dina 5-10 närmaste vänner, så se till att vara med bra personer. Du är också medelvärdet av dina största 10 informationskällor. Bygg på styrkor, inte svagheter. Tänk 80-20 i så många områden av livet som möjligt. Till exempel, vilka är dina 10 bästa kunder som du bör arbeta mer med? Vilka är dina 10 sämsta kunder som du borde eliminera? Eller vilka är de bästa maträtterna att äta hela tiden? Typ spenat, ägg och broccoli. Det enklaste sättet att bygga ett positivt rykte, det är att fråga dig själv. Vad vill jag att andra ska säga om mig när de förklarar vem jag är till en vän? Biological primetime, som vi snackade om innan. Du har bara en viss mängd fokus per dag, så se till att göra ditt bästa arbete där. Metafärdigheter är som force multipliers, så se alltid till att bygga på dem. Till exempel ha ett ramverk för inlärning. Och det är enklare att undvika misstag än det är att försöka optimera och få helt rätt. Till exempel att undvika att ge sig in i en riktigt dålig bransch som kommer gå under.
Då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Det produceras av tradevenue.se och klipps av Johan Olsson. Glöm inte att anmäla dig till lyssnarbrevet på www.25minuter.se så får du detaljerade anteckningar.
Mm, cool.
Ja, hej då.